avsnittet får du träffa Marco Mäte från kommunikationsbyrån A Story. Marco har en bred erfarenhet att använda PR och marknadskommunikation i syfte att bygga varumärken. Vi kommer att prata storytelling, det personliga varumärket och hur man kan lyfta det genom sociala medier. Du får också veta mer om rörlig bild och olika strategier för att lyckas på bästa sätt. Kommer det låta så här helt enkelt, att då sitter vi här i studion och med mig har jag idag Marco Mäte och jag som sitter här är Rocco Gustafsson. Jag är ju då projektledare för Sörmlands matkluster sedan många år. Och Marco, vem är du då?
Ja, det är en bra fråga. Jag driver en kommunikationsbyrå idag som heter Story med basen i Eskilstuna. Jag jobbar med kunder högt och lågt, små och stora organisationer. Jag har en bakgrund av att jag en gång i tiden så jobbade som dekoratör och har varit bilsäljare i ett rum. Det är glömt och förlåtet. Och sen har jag pluggat media och kommunikation i Örebro och pluggat PR i Manchester. Och sen har jag jobbat med just PR i Stockholm på olika byråer i lite ledande befattningar och drivit egen PR-byrå innan jag startade Story här 2012. Men jag är ju väldigt intresserad av det här med storytelling och anledningen är ju att jag ganska tidigt när vi skulle ut med nyheter som var PR-mässiga och sådär upptäckte att när man ramade in en nyhet eller någonting man ville berätta om till medier i en berättelse så gav det mycket större effekter. Det var fler som tog upp det, det var fler läsare, tittare, lyssnare som tyckte att det var intressant så fort vi ramade in saker, nyheter, vad det nu kunde vara. I en berättelse. Och sen har jag använt berättelsen genom mitt yrkesliv och min karriär som en viktig del i mitt arbete helt enkelt.
Mm. Och vi ska prata om storytelling är en av de sakerna vi kommer ta upp idag. Vi kommer också prata om personliga varumärken och vi kommer prata om hur man kan särskilja sig, vilket är ju otroligt viktigt på nätet idag. Vi kommer prata lite om sociala plattformar, teknik. Och så kommer vi få träffa en gäst lite senare idag. Katrin från företaget Blommor och Bry. Helt enkelt. Men Marco, ska vi hoppa in på ämnet storytelling på en gång?
Ja, men det kan vi göra. Jag tycker att det är ju ofta så att när jag pratar med kunder och andra så lever man ofta i villfarelsen att ens erbjudande eller det vi står för är väldigt unikt. Och det kan det ju vara i vissa fall, men tack vare eller på grund av att vi har en globaliserad digitaliserad värld så kan ju du som mottagare av ett erbjudande eller en tjänst eller vad det nu kan vara jämföra väldigt många olika erbjudanden mot varandra. Och det man slås av då, det vet ju alla vi som har googlat ett erbjudande, att erbjudanden är väldigt lika varandra. Och då är det ju oftast kommunikationen som gör att du sticker ut och att du särskiljer dig och att du skapar det en plats i människors medvetande. Och här kommer det här med storytelling och berättandet in som en viktig aspekt. Och anledningen är ju, om jag får fortsätta, är ju att när du berättar någonting så väcker du ju ofta känslor hos mottagaren. Och just känslorna sitter faktiskt i samma del av hjärnan som beslutsfattandet. Det kallas det limbiska systemet. Så att när du får ett erbjudande eller när du till exempel ska ta ställning till någonting, någons värderingar eller idéer eller så, så tänker du först liksom med känslorna att det betyder det här någonting för mig? Behöver jag överhuvudtaget ta ställning till det här? Så du låter känslorna tala liksom först och sen börjar du tänka mer rationellt. Att ja, men kan det här vara någonting? Jag kanske jämför olika erbjudanden, kanske jämför olika varumärken. Jag kanske tittar på var jag vill engagera mig, om jag vill göra det ideellt. Och det finns en massa olika sätt att göra det på. Men det är oftast känslan du går på i första hand. Och där är berättelsens kraft enorm egentligen för att skapa den där första känslan.
Mm. Vi i det här avsnittet, våra mottagare som vi riktar oss mot väldigt mycket, det är ju många fall mathantverkare eller inom den genren väldigt mycket också där. Hur tänker du kring sådana erbjudanden?
Det är jättespännande för att i de här sammanhangen, om man tittar på mathantverkare och småföretag som jobbar med mat och dryck och så vidare, så är man väldigt knuten till sitt personliga varumärke. Och där har man också en väldigt stor möjlighet att berätta historien om varför man driver företaget. Vad är ens drivkrafter, vad är ens passion och så vidare. Och då kan du använda berättelsen som en ram. Så att när du berättar om ditt företag i olika sammanhang så säger du ungefär samma sak. Oavsett målgruppen, oavsett vilken kanal du väljer att kommunicera genom. Så kommer du att kunna hålla dig till någonting. Och har du den här bärande berättelsen om ditt företag och varför du driver företaget och vart du är på väg och på vilket sätt ni gör olika saker, så har du också en ram för din kommunikation. Och jag skulle säga alla företag har ju den där berättelsen. Det finns ju ett frö till varför man startade sitt företag och varför företaget drivs nu, oavsett om det är nystartat eller om det håller på i många, många år.
Många av de här företagen, de har ju en stor bredd av målgrupper. Den kan ju vara både geografiskt bred och bred åldersmässigt och bred intressemässigt på många sätt, beroende på vad man har för produkt. Hur ska man göra för att nå liksom så många som möjligt av sina följare eller de som följer ens företag på något sätt?
Ja, men utan att gå in konkret på kanaler och hur du ska göra för att nå dem och vilka steg som vi kommer in på senare som du kan jobba med, så kan man väl, just om vi pratar storytelling, så kan vi säga att en berättelse skapar en samhörighet mellan den som berättar och den som lyssnar. En amerikansk studie har till exempel visat att när du lyssnar på en berättelse så synkroniseras berättarens hjärnvågor med lyssnarens hjärnvågor. Och ju mer du går in i berättelsen, desto mer speglar de varandra under berättelsens gång. Och det gör ju också att du får en slags känslomässig anknytning och tillit och trovärdighet till den som berättar, just för att man berättar, man ramar in sina budskap och vem man är och vad man står för i en berättelse. Och det mest anmärkningsvärda med just berättelse är att det har också visat forskning att det verkligen ändrar våra beteenden på olika sätt. Men när det gäller företag och mindre företag så är just det här oftast drivna av starka personligheter. Vi kan ju tänka på så här lite äldre företag som Apple är ju ett gammalt företag. Steve Jobs, han var ju en sån person som styrde sitt företag utifrån sin personlighet. Och han sålde ju inte datorer och mobiltelefoner egentligen, utan han sålde en idé om snygga, användarvänliga produkter som många skulle vilja ha. Han kunde lika gärna ha tillverkat cyklar och varit framgångsrik. Han bara råkade göra datorer och mobiltelefoner och klockor som var digitala och så vidare. Och likadant till exempel med ett känt svenskt exempel är Ingvar Kamprad, som ville göra möbler och så tillgängligt för den stora allmänheten. Det var det lilla kruxet att du skulle få dem i platta paket och montera dem själv. Det var liksom hans idé. Men att han hade också en kostnadsmedvetenhet som gjorde att man kunde hålla möblerna billiga för kunderna. Och deras, både Steve Jobs och Ingvar Kamprad, deras ande vilar kvar i företagen. Så att på IKEA vet man fortfarande att jag ska inte köra den vräkigaste firmabilen här, och vi är kostnadsmedvetna, vi är ödmjuka för våra kunder och deras behov och vad de vill och så vidare. Så att de var ett slags showrunners. Showrunner är en person i amerikanska serier som ser till att olika årgångar av serien håller ungefär samma stil, oavsett om du byter ut regissören eller skådespelaren. Och de var showrunners för sina företag. Och du som jobbar med mat och dryck eller den typen av verksamhet, du är showrunner för ditt företag och är den som berättar om hur ni gör saker och vad ni står för som företag. Och det tror jag är jätteviktigt.
Nu vet ni alla där ute att från och med nu är ni showrunners.
Ja, eller hur? Om man ser sin egen roll där, så är det mycket vunnet om man ska berätta om sitt varumärke. Och sen finns det olika sätt att faktiskt, olika tekniker för att lyfta fram sin berättelse.
Mm. Men hur är man säker på att ens berättelse håller då? Hur ska man tänka där?
Nej, men jag tror att man kan aldrig vara helt säker på att ens berättelse håller. Men grunden i allt berättande är ju att lyssna. Och det är större chans att din berättelse håller om du har lyssnat på och de du ska ha en dialog med, dina målgrupper, dina kunder, de som ska gå på dina evenemang. Då kommer din berättelse. Du kan ju dels titta på vilket problem du löser, vilka behov kunderna har genom att ställa frågor. Men framförallt också utifrån det att titta vilken strävan har man som målgrupp. Vad är det man vill uppnå? Vad är det för behov man vill tillfredsställa? Eller hur vill man lösa problemen? Vad har man för framtidsbild som målgrupp? Om man ställer några sådana frågor för sig själv, eller kanske rent av frågar dem man ska vända sig till, då har man mycket av grunden för sitt berättande. Men sen tror jag att det viktiga är att utgå från den personliga drivkraften och de värderingar man står för. Det har blivit allt viktigare. Att som mottagare så tittar du mer och mer på vad står företaget för. Vad är det för värderingar som finns här? Vad har man för sätt att jobba? Finns det saker som jag gillar? Att de är ekologiska? Är de lokala? Eller tar de ställning i frågor som är relevanta för företaget? Jag ser att men det här vill jag vara en del av. Det tycker jag var ett schysst företag. Ett schysst erbjudande. Ett schysst evenemang som jag kan delta i. Det är kanske viktigare än själva erbjudandet sen av produkten. Som ibland kan vara förvillande lik andra produkter i samma kategori eller tjänster eller erbjudanden.
Kan man också se att man kopplar vissa produkter till sin egen, för man alla idag bär ju omkring på sitt eget varumärke på något sätt. Man kan ju också förstärka sin egen person som kund till exempel genom att handla produkter från ett visst.
Absolut. Jag tror att det är så vi gör mer och mer, att vi kanske inte alltid helt medvetet, men också ibland medvetet väljer vem vi vill handla ifrån, för att vi och kan också visa det på olika sätt. Antingen då väldigt sofistikerat eller väldigt uttryckligt. Att här välja ett erbjudande från den här leverantören. För att det bygger mitt eget varumärke. Och visa vad jag står i olika frågor. Och i mer liksom polariserad och politiserad och värld och så vidare. Så har ju det blivit allt viktigare. Att faktiskt visa vad man står i olika frågor. Sen behöver man inte som ska man säga, den som står för varumärket ta ställning i precis alla frågor. Det är ingen som begär. Men man kan tänka på vilka frågor är relevanta för mig. Vad behöver jag liksom lyfta fram i min kommunikation och som ändå finns som liksom ett DNA i mitt företag. Kan jag lyfta fram de delarna?
Intressant tycker jag. Väldigt intressant. Det här med att kunna särskilja sig då, det är ett otroligt flöde i sociala medier av olika delar. Man kan ju finnas på många olika plattformar också, men hur tycker du att man ska göra för att särskilja sig?
Man kan väl säga att utifrån sett så är ju vi på sociala medier väldigt lika varandra. Jag brukar använda exemplet med zebror, att vi är som zebror. Liksom internt i flocken så känner vi väl till skillnaderna mellan varandra. De här ränderna vi har, de är som fingeravtryck och vi vet precis skillnaden från den ena varumärket och det andra. Eller den ena zebran och den andra. Men utifrån sett så är zebrorna väldigt förvillande lika. Och vi rör oss snabbt på steppen framåt, ungefär som marknaden rör sig framåt väldigt snabbt och är väldigt föränderlig. Så det är väldigt svårt att utifrån sett se någon skillnad mellan det ena varumärket och det andra. Och då menar jag att berättelsen, återigen är det viktigt att du liksom har en unik berättelse om ditt varumärke och vad varumärket står för och att det framgår. Det är också ditt sätt att särskilja dig. Jag kan ju ta ett exempel som jag brukar använda när jag jobbar som bilsäljare. Liksom, vad står Volvo för? Volvo är förvillande lik alla andra bilar egentligen, alla andra bilmärken. De byggs på ungefär samma plattformar och så. Men de flesta säger att men Volvo står för säkerhet. Så det är berättelsen bakom Volvo som gör att Volvo särskiljer sig. Det är inte delarna i sig som bilen är hopskruvad av, utan det är det som gör. Och emblemet framme vid fronten som säger att okej, då vet jag att det här står för säkerheten här. Och på samma sätt kan ju du som leverantör av mat och dryck eller av tjänster inom den här näringen lyfta fram saker som är i din berättelse som är unikt för er.
Personligt varumärke vet vi är ju jätteviktigt. Du har nämnt det lite tidigare där, men och många av de här företagen som finns i den här branschen är ju väldigt personliga. Det är starka personligheter också. Men hur kan man vara personlig i sitt varumärke?
Det är att våga släppa lite grann på garden. Vi har ju en gäst lite senare här i programmet som heter Katrin Jakobsson och som driver Blommor och Bria. Att man vågar vara personlig. Just att man vågar vara det. Att man är sig själv och att man släpper fram sin egen personlighet i kommunikationen. Det har ju visat sig vara väldigt framgångsrikt. Och när man också visar vad man står för och tar fram de delarna. Så att det personliga tycker jag absolut ska fram. Men du måste också i din berättelse på något sätt visualisera olika saker. Dels att lyfta fram dig som person. Du kanske kan lyfta fram lite känslor. Du kan lyfta fram till korta kommanden. Och du kan även lyfta fram framgångar och så vidare. Våga vara lite mer öppen med sådana saker. Och framförallt också kunna spela på känslor. Alltså faktiskt visa känslor i din kommunikation. Så att jag tror att det här personliga, det är oerhört viktigt för att kunna lyfta fram ditt personliga varumärke. Det heter ju personligt varumärke av en anledning.
Om man nu ska forma en berättelse som man känner i funkar. Hur har du några tips när man ska göra en sån här berättelse? Vad ska man, ska det finnas en inledning? Ska det finnas en catch? Ska det finnas ett avslut? Hur gör man där?
Man behöver inte alltid vara kronologisk i en berättelse. Liksom berätta att jag började här och sen kom jag på den här fantastiska idén. Och sen gick det så här och sen gick företaget bättre och sen anställde jag sig och så många människor. Utan snarare kanske titta just på vad är din passion? Vad står du för? Vad gjorde att du från första början startade företaget? Och det var för att jag hade tänkt på de här sakerna. Jag tyckte det var intressant och det fanns också en kundsvordom eller ett behov som jag kunde lösa. Så att man på något sätt kunde liksom, på något sätt få tag i mina produkter eller tjänster här. Så att det var anledningen. Så att man liksom börjar med utifrån den här passionen och drivkraften som fanns från början i företaget. Sen mår ju inte den berättelsen sen sämre av att du lindar in den i en liten dramaturgi där du har det kanske själv eller någon annan som har varit viktig för företaget som person för att göra den personlig. Du kan lyfta fram en utmaning du har haft i företaget och en visuell bild av var du är på väg men också vilka känslor som finns inom företaget inför olika saker och utvecklingen av företaget. Så att liksom prata personligt men försök göra en dramaturgi som innehåller människor. Vi vet ju det i sociala medier till exempel när vi ser bilder på människor eller vi sympatiserar också med människor som inte är helt perfekta. Man kan ha lite skavanker och haft tillkortakommanden eller misslyckanden och sen kanske lyckats bättre sen. Så att det finns ju personligheter som faktiskt har försökt gång på gång på gång men sen till slut lyckas. Och den berättelsen är ju till exempel ett väldigt bra sätt att nå människor genom. Mm. För det tredje, eller om man ska säga slutligen, så är det också viktigt i berättelsen att man faktiskt erbjuder något. För att det är ofta väldigt enkelt att liksom erbjuda produkten, varan, tjänsten och evenemanget som man litar liksom alldeles för tidigt. Jag tycker att det är den sämsta sortens berättelse när man bara går ut med erbjudanden direkt utan att liksom ha byggt upp någon förtroende och tillit. Utan då kan det ofta bli nej tack, jag är inte intresserad. Så där, för att man får det liksom, du friar ju inte vid första träffen till exempel. Utan du vill ju bygga upp ett förtroende och tillit innan du friar. Och då, likadant är det med berättelse, att du kan faktiskt använda berättelsen för att liksom ge en bakgrund och ge liksom en bra bild av vad du står för som företag. Och det leder ju också till att mottagaren känner att nej, men det där vill jag vara en del av. Så att när själva erbjudandet kommer så är det mycket lättare att tacka ja till det. Och känner att det är liksom en naturlig del. Jag har ju bara väntat på att du ska erbjuda mig det här evenemanget.
Då skulle egentligen ett erbjudande kunna komma senare. Att man i en rad inlägg bygger sin story.
Exakt.
Eller jobba med den biten och sen så kommer ett erbjudande senare.
Ja, så man utvecklar en relation till mottagaren innan man liksom ger själva erbjudandet. Jag vet ju nu inom marknadsföring är väldigt så här inför invigning av hotell eller restauranger och så vidare, så har man börjat bygga storyn långt innan. Så att när man väl när invigningen är eller när bokningarna ska ske, så är det så stor följarskara redan, så att man har liksom byggt den här relationen så att det mer eller mindre ofta liksom slutsålt, för att om man har gjort det här arbetet på ett bra sätt. Så man förstår liksom företags strävan och var man vill vara, och företaget har förstått dig. Och då är det mycket enklare att acceptera liksom erbjudandet och vilja vara en del av ditt företag, din organisations erbjudande, din idé, ditt evenemang, din tjänst, din produkt.
Marco, vi pratar ju om sociala medier här, och vad är det som gör att det är sån styrka när det kommer till just berättande, den här formen?
Ja, men berättande, du kan ju lyfta fram det som fragment ur liksom det nuläget du är i hela tiden, och hela tiden ha en dialog med dina målgrupper i sociala medier. Men sen är ju också sociala, vi lever ju i en allt mer visualiserad kultur där vår liksom mediekonsumtion blir mer och mer bildbaserad. Det gäller både stillbilder och rörligt innehåll. Blir en större och växande del av innehållet och sånt som vi gillar att kommunicera. Så att när du går ut i sociala medier så talar du ju till de instinkterna och det behovet av att se liksom bilder och visuella saker i din kommunikation. Och ett berättande ska ju också vara visuellt. Alltså det visuella går ju hand i hand med det du säger i texter. Och du kan ju hela tiden på ett väldigt enkelt sätt, så länge du håller till en berättelse, du behöver inte ha en avancerad utrustning, du har oftast med dig din iPhone och så vidare. När du ser att ja, men det som händer här, det styrker ju min berättelse, det kan vara en del av den, då kan du göra ett inlägg ganska snart. Och kan du dessutom göra det personligt och det kanske innehåller någonting spännande bildmässigt, så får du också, ofta med dig själv i bild, så får du ofta väldigt många människor som följer dig och tänker att men det här var spännande, det här tyckte jag var roligt innehåll. Så på det sättet är sociala medier väldigt, väldigt effektfullt och ett väldigt kraftfullt verktyg. Sen kan man ju faktiskt för sig själv också göra en plan för det här, utan det är inte bara stundens infall, utan man kan ju fundera på hur många inlägg ska jag göra ungefär per vecka, och vad ska inläggen innehålla, ska det vara lite olika typer av inlägg, och titta på den typen av liksom rent praktiska saker, att ja, men jag ska ha något rörligt inlägg, jag kanske ska dela med mig av lite kunskap i något inlägg, jag ska ha något roligt, lite humoristiskt inlägg. Du kan alltid bestämma det där i förväg, då blir det också lite lättare sen när saker och ting sker att faktiskt göra den typen av inlägg i sociala medier.
Och vad rekommenderar att man alltid liksom, här behöver man ju en ganska bra bildbank och kanske filmbank också med inlägg. Så ska man använda sin smartphone och se till att man har mycket material?
Absolut, ja, men ta mycket bilder, men också ta bilder i stunden och försöka komponera dem lite grann. Det finns ju lite allt från liksom att du tar ett översiktsbild till ett makroperspektiv, att du kan variera bilderna också. Och inte alltid ta på samma saker, utan kanske lite oväntade situationer och platser där du tar de här bilderna. Men just när det gäller sociala medier, så är ju det som växer idag, det är ju det rörliga innehållet. Och vi människor föredrar ju att konsumera innehåll på det sättet. Och det sätter ju oss som marknadsför produkter och tjänster i en väldigt intressant position. Ett inlägg med rörligt innehåll, det ökar ju chansen eller risken, eller man ska säga, att du ska synas med ungefär 50%, för det tycker man är väldigt spännande. Så, och det är också någonting som algoritmerna gillar och lägger ganska högt, så att det blir en högre synlighet när du jobbar med rörligt innehåll. Så att det kan vara bra att tänka på att kanske filma lite mera. Men man kan ju också tänka på att man inte alltid behöver vara krängig och ha det här erbjudandet i första hand, utan att man faktiskt använder sociala medier för att långsiktigt varumärkesbyggande och för att bygga trovärdigheten och tilliten och relationen med dina målgrupper.
Du tänker att säljandet kommer av sig självt?
Ja, det kommer. Jag tror att man ska hamna i ett läge där man tycker att nej, men det här erbjudandet har jag bara gått och väntat på nu. Efter, så att det inte varje gång är att man ska kränga någonting i varje liksom inlägg i sociala medier.
Många av våra medlemsföretag i Sörmlands Matkluster är ju väldigt, väldigt duktiga tycker jag. Och väldigt bra på att synliggöra andra också. Att man lyfter fram andra aktörer i sina inlägg. Eller att man har samarbetat med någon eller man säljer deras produkter i sin gårdsbutik. Eller man har gjort en maträtt där produkterna kommer från. Hur viktigt är det att man lyfter fram andra?
Jag tror att stötta varandra i den här typen av verksamheter är oerhört viktigt. Och det ser vi också i Matklustret. Det är väldigt många medlemmar som jobbar tillsammans. Man lyfter varandra. Men när man synliggör andra så väcker man också sympatier. Och då lyfter man också sig själv. Och tillsammans kan man ju liksom jobba mot att kanske jobba med varumärket Sörmland som matland till exempel. Man kan känna att man kanske har inte bara sina egna produkter man ska sälja, utan att gynnar man hela matlandet Sörmland och hela matklustret, så gynnar man också sig själv och sin egen verksamhet. Och det är ju klassiskt inom marknadsföring att de som har störst självförtroende också lyfter andra verksamheter och får jag ska inte gå in på för mycket begrepp, men thought leadership, att man faktiskt kan dela med sig av kunskaper ganska frikostigt, för att man vet att man är så pass duktig själv och har det självförtroendet man har. Så att jag tror att lyfta andra, dela med sig av kunskaper och så vidare, visar också att du liksom kan ditt område och att du kanske är en viktig aktör inom det området.
Och organisationer som Sörmlands Matkluster, det finns ju över hela Sverige. Vi har ju bara här runt omkring oss har vi att sköta mat och vi har Närke och vi har ju jättemånga sådana organisationer. Så här kan man ju bara plocka de tankarna och idéerna.
Ja, men verkligen. Jag kanske inte ska, ingen nämnd, ingen glöm, men det finns ju många verksamheter. Allt från Katrin som vi träffar senare här i programmet till Endebål, till Svartverkstan, Osprey Farm och Hornudden som lyfter andra producenter. Och det ger också en väldigt fin liksom känsla för dem som producenter och leverantörer av mat och dryckes. Liksom, man lyfter det. Andra verksamheter genom sin egen verksamhet. Tycker jag är jätteviktigt.
Marco, har du några konkreta tips till lyssnarna på storytelling här? Och hur man kan jobba?
Ja, man kan faktiskt först och främst, om man tittar på nummer ett, att inventera vilka intressanta stories man har i företaget. Det är bara att gå tillbaka till varför man startar företaget eller verksamheten eller vad man nu håller på med. Och vilka av de här berättelserna är det som skapar känslor hos mottagarna? För vi vet det här som vi pratade om tidigare, att känslor är väldigt viktiga för att man ska komma ihåg någonting och för att man ska kunna relatera till storyn. Men också självklart liksom lyfta fram vad ni vill, vart ni är på väg och era värderingar. Så först och enda är liksom inventeringen av vilka intressanta stories som finns. Sen är det ju viktigt att det inte blir för mångordig som jag är nu. Då, utan destillera, välj budskap, välj bort och fokusera på det som bäst berättar er story. Kanske på ett intressant, humoristiskt eller på ett underhållande sätt. För att det ökar också chansen att din story liksom fastnar i människors medvetande. Och sen är det viktigt också i all storytelling att skapa igenkänning. Att du känner igen det man säger i sociala medier eller i andra sammanhang. I vad ni faktiskt gör. Så att man liksom inte hittar en story som ligger lite utanför där. Och sen när man träffar er i butiken eller i er verksamhet så är det någonting annat. Utan försöka verkligen vara det ni berättar att ni är, eller tvärtom.
Sanningen gäller.
Så det kallar vi för story doing. Att man faktiskt är sitt varumärke. Men också det jag var inne på tidigare, att vara öppen med dina värderingar. Var transparent med det. Det finns en efterfrågan att få veta var ni står i olika frågor idag. Därmed är det inte sagt att man ska tycka om allting, utan det är sånt som skulle vara relevant för dig själv och ditt företag. Och det kan ju vara om ekologisk matproduktion, eller det kan vara om distribution, eller det kan vara generellt om liksom hur vi ska jobba som matlän eller sådana saker. Att man faktiskt tycker saker, eller vad man tycker att kunderna ska ha för rättigheter och skyldigheter. Det kan vara sådana saker man behöver lyfta fram. Men en oerhört viktig sak, det är faktiskt att uppmuntra delaktighet med dem man pratar med. Det är sen när man liksom tar reda på vad man vill, vilka problem man har, vilka behov och vad man vill som mottagare, vad man har för en någon slags framtidsbild, att dit vilja. Men låt era målgrupper tycka till om ert varumärke. Ställ frågor om vad de tycker om olika saker. Eller kanske kan be dina målgrupper komma med idéer. Det ökar ju också delaktigheten hos mottagarna om du gör det. Om du försöker föra en dialog. Och det ökar också chansen att de liksom delar dina berättelser vidare till andra. Tänker att,
ju mer dialog man har med ja, ju högre uppkommer man i flödena.
Ja, absolut. Absolut. Och ju intressantare blir man ju för mottagarna. Jag tror att någon kollega till mig som jobbar i kommunikationsbranschen har pratat om att man går från masskommunikation till masskonversation. Att man pratar, man har en konversation. Inte en ensidig information till sina mottagare.
Där är det också viktigt att man är snabb på att svara. Att man är hela tiden, eller hur? Att man,
ja, men verkligen. Att
det inte tar en dag innan man svarar.
Utan nej. Det är ju en viss snabbhet i sociala medier. Ja, man tror att ha personen där. Dött tänker man om man inte svarar på en dag. Mm. Så att det gäller att vara hyfsat snabb där. Men inte vara rädd för att faktiskt om man blir sen någon gång att faktiskt svara sen. Så det viktiga är väl att man ändå svarar. Men en bra tips. Var snabb också.
Ja, men då återstår det bara att säga ett stort tack.
Tack Rocco. Det här var ju jätteroligt att få prata sociala medier och storytelling med dig. Så tack själv och...
Jag tycker det var jättebra, jag har lärt mig massor. Och i nästa avsnitt så kommer vi att få träffa Katrin Jakobsson som driver Blommor och Bri också. Hon är en intressant person tycker jag när det kommer till de här bitarna. Det kommer att bli kul.
Ja, väldigt duktig på personlig marknadsföring och sociala medier.
Ja, minst sagt. Ja. Men du, tack som kom. Denna podd gjordes möjlig tack vare stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vill du veta mer om Astory, titta in på astory.se. Sörmlands matkluster är en ekonomisk förening med över 150 medlemsföretag från hela Sörmland. Läs mer på matkluster.se.